Våra barn har faktiskt privatlärare i några ämnen och det skulle vara jättekrångligt om vi skulle tvingas göra banköverföringar, utan vi betalar dem i Bitcoin Lightning och de tycker det är jättebra.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Bara Bitcoin. Mitt namn är Simon och idag så har jag bjudit in Caroline King som ska berätta hur man kan uppnå frihet på riktigt med hjälp av Bitcoin. Caroline har drivit bloggen Den andra resan och skrivit mycket om det här. Hon driver Bitcoin-träffar och hemskolningsträffar. Så jag har sett väldigt mycket fram emot den här diskussionen med Caroline. Välkommen!
Tack så mycket och tack för att jag fick vara med.
Skulle du kunna berätta lite hur du kom in på den här frihetliga linjen och hur du kom fram till där du är idag?
Ja visst! Det är kanske inte på det vanliga sättet som folk lär sig om frihet, utan det var så att jag födde vårt första barn och ammade vårt första barn. Och genom amningen och genom att tillgodose barnets behov, genom att till exempel bära mycket, samsova, amma när det behövdes, hjälpa till också med toalettbehoven. Då var det så att jag hittade en koppling till friheten, att det var genom att ta hand om vårt första barn som jag hittade till friheten, för att genom att svara på hans behov så kunde jag förstå att det här var rätt sätt att gå och att tvång inte funkar. Och det var så som jag började läsa till mig om anarkokapitalism och libertarianism och icke-aggressionsprincipen. Ja, genom att ta hand om ett litet barn så hittade jag till icke-aggressionsprincipen och det ekonomiska. Så det kanske låter lite konstigt, men det hör ihop, tycker jag, att inte tvinga. Och så kan man applicera det på resten av livet.
Och sen så valde ni att flytta från Sverige och ni har ju praktiserat då både hemskoling men också worldschooling. Skulle du kunna berätta om den resan?
Ja, jag har aldrig sett mig som en hemskolare i början, utan jag har tyckt, som precis som de flesta andra, att ja, men skolan i Sverige, den är bra och den funkar och den är likadan överallt och det finns ingen skillnad och det här är ett bra system liksom som funkar. Men sen när jag har sett hur vårt barn har fungerat, att vårt äldsta barn lärde sig väldigt snabbt och han lärde sig läsa innan han var 2 år på både svenska och engelska. Och han kunde också räkna och multiplikationstabellen innan han var 3. Då var det så här att jag började ifrågasätta skolan och även min man. Vi kunde inte hitta någon skola i Sverige som skulle kunna se till hans behov, utan det var snarare så att personalen kom i pikar om att vi hade förstört för dem i och med att vi redan hade lärt vårt barn att läsa och sådär och tagit ifrån dem deras jobb. Så att då började jag komma in på hemskolning. Läste på om det, hittade olika bloggar och olika forum på nätet och kände att det hörde ihop med dels det här då med frihet och att inte tvinga och icke-aggressionsprincipen, men genom att låta barnet lära sig i sin takt och på sitt sätt och saker som barnet är intresserad av, då förstör man inte nyfikenheten och kreativiteten, utan man liksom, barnet utvecklar sig självt. Det är som positivt. Jag vet inte hur jag ska förklara riktigt för någon som inte känner till hemskolning så mycket. Men det är så det funkar, att man tvingar inte barnet på det här sättet som vi hemskolar på då, utan vi låter barnet följa sina egna intressen och motivation och sånt där. Den typen av hemskolning kallas för anskolning eller självstyrt lärande. Då innebär det att man som förälder istället fungerar som en mentor och förser barnet med material och olika verktyg för att kunna utveckla sina intressen. Så det är helt annorlunda än den svenska skolan där man har en läroplan med bestämda saker på som man ska lära sig i bestämda åldrar och även väldigt mycket värderingar som man ska ha, utan på det här sättet med hemskolning så trycker man inte på värderingarna på barnet på samma sätt.
Och sen det här med worldschooling tycker jag är väldigt fascinerande. Jag vet, jag följde din blogg och ni har liksom rest över halva världen och tagit med barnen på resan och låtit dem liksom lära sig på resan. Kan du berätta lite om det?
Jo, jag visste. World schooling är ungefär samma sak som hemskolning, men att man lär sig av hela världen. Man lär sig genom att upptäcka saker själv i världen istället för att läsa böcker om det. Vi började väl world schoolen när det yngsta barnet var som 2 eller 3 år. Då reste vi ett par månader om året till Asien och till Sydamerika och Centralamerika. Då såg jag till att träffa personer som hemskolade också i de olika länderna som vi besökte, så att vi fick se hur det fungerade för dem. Så det har vi gjort sedan småbarnsåren. Och sen har vi fortsatt med det. Det var så när vi upptäckte att det inte fanns något som kunde anpassas åt våra barn i den svenska skolan, som vi bestämde oss för att vi skulle flytta. Vi sålde huset och flyttade, för vi ville absolut inte ha dem i det här skolsystemet som finns i Sverige, för det tycker jag skulle fördärva barnen helt. Det går ju helt tvärt emot våra principer, vad vi vill att de ska lära sig, hur de ska uppfostras och utvecklas. Så då lämnade vi Sverige, och det första året så reste vi till nästan 40 länder faktiskt. Vi reste lite överallt i Europa och Asien och också i Sydamerika igen. Och så tog vi med dem på besök i företaget. Vi driver företag som säljer hängmattor och persminaskallar. Och då har vi tagit med barnen till fabrikerna också, så att de har fått kunna leka med sina spinnrockar och fått prova på olika verktyg och liksom se hur saker tillverkas och sånt där. De har liksom fått vara med. Det är det world schooling handlar om, att man liksom är med på riktigt i livet. Och sen har vi gjort mycket saker som att besöka historiska platser som pyramiderna och olika vulkaner och olika tempel och sådana platser. Så att de har fått lära sig tidigt genom den livsstilen.
Ni bor ju som sagt främst utanför Sverige nu för tiden. Kan du berätta lite om vad det är för extra frihet man får när man inte bor i Sverige längre?
Ja, jo, vi har inte bott i Sverige sedan 2015, sen januari 2015. Så att vi har bott först i Storbritannien och sen så i Östeuropa. Och så har vi fortsatt resa väldigt mycket, men inte så mycket under coronan. Den främsta friheten, det är ju absolut utbildningsfriheten. Att man kan uppfostra sina barn enligt ett sätt som passar dem och passar familjen. Det är det viktigaste. Och det andra viktigaste är att tillgångarna sträcker sig mycket längre när man inte beskattas till döds. Till exempel där vi bor i Östeuropa just nu, så har vi betydligt lägre skatt och kan leva mer bekvämt och jobba mindre och ha mer tid för familjen och barnen och olika aktiviteter. Det är de två främsta sakerna skulle jag säga. Och sen det tredje är väl också att i princip alla länder utanför Sverige som är i väst så lägger sig folk inte i så mycket ifall man har någon annan slags livsstil. I Sverige är det väldigt konformerat. Folk tänker så lika och man ska göra på ett speciellt sätt och sticker man ut och pratas det om det och sådär. Medans där vi har varit så har det varit accepterat att man ska kunna vara på olika sätt och det är inget konstigt med det.
Du har varit väldigt så här engagerad i hemskolningsträffar och bitcoin-träffar. Kan du berätta lite om vad det är du engagerar dig i nu för tiden?
Ja, det här med att hemskola, det är precis som med bitcoin tycker jag. Bitcoin ger en finansiell suveränitet, att man får kontroll över sina egna tillgångar. Men bitcoin är så mycket mer än det. Det är inte bara pengar utan det är en filosofi och en livsstil också. Och det försöker vi applicera på allt i livet, eller så mycket som vi kan. När jag tänker på utbildning så är det samma sak. För att i Sverige så har vi ju en statlig skola. Skolan är helt kontrollerad av fiat-ekonomin och fiat-livsstilen och fiat-värderingar. Medan när man hemskolar, då är det man själv som har ansvar över ett barns utbildning. Så att då har man full kontroll och full ansvar över det. Som det här med liksom att ordna träffar och sånt. Man vill att barnen ska få träffa andra barn och sånt där. Om de inte tar initiativ så måste man själv ta initiativ. Så det är det som jag har gjort ifrån början. När de har varit så små och sånt där. När de inte har kunnat göra det. Så har jag ordnat olika aktiviteter och träffar och workshops. Jag har bokat till exempel på museum och planetariumet och olika platser så har jag bokat in som speciella utflykter. Så som, precis som man har i skolan och som man har annars i större grupper. har jag bokat in själv och erbjudit till andra hemskolare. Så det är jag som har varit lite som spindeln i nätverket här med att fixa saker. Och det har vi regelbundet. Så vi har minst en gång i veckan så har vi en träff minst nu under coronan. Och så innan coronan så var det betydligt mer som vi gjorde. Och nu när restriktionerna släpps så kan vi dra igång grejer igen. Så det blir jättebra nu när folk vågar komma ut igen. Nej, men det är det som jag har gjort. Och sen med Bitcoin-träffar så har vi haft lite samma sak. För det är väl ungefär samma slags filosofi som ligger bakom Bitcoin och hemskolningen. Om man hemskolar sina barn så tänker man förmodligen över de andra sakerna också. Så att, då har vi haft både liksom familjeträffar och träffar där vi har vandrat. Jag har ordnat mycket vandringsträffar för bitcoiner, så man går ut i skogen på promenad och kollar på slottsruiner och klippor och spännande platser, och så tar man med sig lite korv eller någonting annat och så slänger över en eld och grillar tillsammans. Och så är barnen med och vuxna med, och det är liksom inkluderande för bitcoiners. Och det har vi gjort jättemycket under coronan när man inte fick träffas officiellt i stan. Så har vi liksom hamnat i skogen rätt så mycket.
Just det. Skulle du säga att många inom just den här hemskolnings- och frihetsrörelsen som är intresserade av bitcoin och håller på med bitcoin?
Ja, det är det. När vi kom till Prag första gången, det var som några år sedan i alla fall, så gick jag på en anskolingträff. Och den hölls på ett bitcoin-café här. För då var det samma personer som var involverade både i bitcoin och i anskoling. Och det finns fortfarande sånt här. Det finns flera olika rörelser där det finns både bitcoiners och anskolers som... Det är samma personer som ordnar olika saker. Och de har öppnat en gård på den tjeckiska landsbygden som är en anarkokapitalistisk anskoling-bitcoin-gård. Där de har olika träffar och föreläsningar och läger och sånt. Och då kommer de ha ett stort läger i sommar. Så om man är intresserad av world schooling så kan man gå på det i slutet av juli.
Spännande. Hur skulle du säga användandet av bitcoin, hur ser den ut? Så som du har varit med om jämfört med Sverige till exempel.
Ja, i Sverige är väl användandet i princip obefintligt. Det känns som att det finns så mycket motstånd mot bitcoin och användandet av bitcoin. Man ska ju kunna använda det som vanligt, men i Sverige så ska det väl beskattas för varje gång man använder bitcoin, och då använder inte folk det. Men i många länder i Europa så kan man använda det, och där jag bor så finns det folk som lever på bara bitcoin. De kan handla mat och de kan handla saker och betala boendet och betala räkningar och sånt där i bitcoin. Och om de inte gör det så kan de gå till en ATM och ta ut fiat-valutor när de behöver. Det är så stor skillnad. Alltså det är mycket lättare här än vad det skulle varit i Sverige. Sverige går ju inte alls. I många länder i Östeuropa så kan man klara sig på bitcoin till mer eller mindre stor del. Våra barn, vi har faktiskt... tre barn och ett fjärde på väg. Och de två äldsta, de bedriver sin egen verksamhet ibland. Tack vare bitcoin så kan de ha sitt eget bankkonto och vara sin egen bank. Så de säljer kakor och saker som de bakat och ordnar olika små events i någon park eller någon andra platser. Och där man kan betala med bitcoin lightning till dem. Så att det gör de ibland då när de vill. Det är inte så jätteofta, men ibland. Och så sparar de det såklart.
Jag är lite nyfiken på just, för att de flesta har ju upptäckt bitcoin i sen ålder. Så här. Hur är det för barn som att växa upp med bitcoin? Blir det någonting som blir naturligt för dem, att det här är riktiga pengar? Eller är det fortfarande någonting som anses som en spekulativ grej som man måste sälja till fiat?
Det äldsta barnet tycker jag väl... att bitcoin är lite osmidigt ibland, i och med att man kan inte använda det överallt som man kan använda fiat-valuta. Att vi pratar så mycket om bitcoin hemma, så att jag tror att han liksom förstår att det där kommer att komma senare. Och sen det yngsta barnet, han är helt uppväxt på liksom följa med på olika bitcoin-konferenser och träffa bitcoiners i vardagen och sådär. Så han vet nog inte riktigt vad bitcoin är, för han är så liten. Men han tror väl att det är någon person, skulle jag tro. Det är lite kul faktiskt. Men, ja.
Ja, alltså det finns ju väldigt många bitcoiners idag som jag träffade och sådär. Och många har kanske inte barn än och många drömmer kanske om hur de ska liksom fostra sina barn i en bitcoinstandard och hur det ska vara. Går det att säga någonting hur skillnaden är att fostra barn under en bitcoinstandard jämfört med fiatstandard?
Ja, det känns som att man kan applicera bitcoin på nästan allting i sitt liv. För att bitcoin är liksom som en filosofi. Fiat har ingen toppan. Man kan ju trycka fiat-valutor i all oändlighet. Och så bitcoin är begränsat. Det är bara 21 miljoner. Då får man liksom tänka långsiktigt istället. Man vill ju spara bitcoin. Motiveringen är att spara så mycket som man kan. Vara sparsam. Inte slösa. Inte köpa onödiga saker. Försöka liksom göra val som gör att man klarar sig bättre på olika sätt. Som till exempel hälsa. Att man tar hand om sin hälsa och tänker på vad man äter. Att man inte äter fröoljor och minskar på kolhydraterna och sånt där. Och till exempel med att föda barn. I Sverige så föder ju nästan alla på sjukhus. Och det gör de även i de flesta andra västerländska länderna. Det finns så mycket saker som kan gå fel i en sådan miljö. Det blir liksom en fiat av det. Jag tänker på att i Sverige så är förlossningsvården statlig. Man skickas in på ett löpande band. De som jobbar som barnmorskor kanske vill gå hem. Då kanske de ger en oxytocin och olika saker för att man ska föda snabbare. Och i många länder så gör de onödiga snitt. Och så får man skador av det. Om man vill föda enligt bitcoin-standard, då kanske man tänker på det här mer. Att man kanske liksom har med sig antingen kunskap och doula och någon slags stöd. Eller att man föder hemma i sin egen trygga miljö. Liksom tar kontrollen över förlossningen själv. Och på samma sätt med barnen. Att det är en själv som tar kontroll. Se till att barnen får det de behöver och ta ansvar. För i bitcoin handlar det ju liksom om att man får frihet. Men då ingår det att man tar ansvar också. Och det kan man applicera på hela livet. På alla aspekterna i livet.
Det sägs ju lite att bitcoin är en livsstil helt enkelt. Och jag ser ju bitcoin också som en livsstil. Det genomgår hela livet. Jag driver företag som är på bitcoin-standard. Jag själv har bitcoin-standard. Det påverkar valen, mina inköp, min hälsa, vad jag äter. För att det har ju blivit som en kultur liksom. Infattar även hälsa till exempel. Vilket är lite märkligt. om man hör det för första gången kanske. Att när du börjar köpa bitcoin så kommer du börja tänka på att du ska äta kött och sånt. Det är kanske lite långsamt till att börja med, men på något sätt så hör det alltihop liksom.
Ja, och sen smittas det av också med de som man umgås med. Om man träffar andra bitcoiners. För att alla är så insnöade i bitcoin-grejen. Så att de tar reda på allting de kan om hur man kan liksom ha en bitcoin-standard i sitt liv. Och så delar man med sig av det. Och det blir ju mycket så att man försöker äta rätt. Tränar, ser till att man har bra vanor. Och inte försöker förlita sig på statliga myndigheter och vården och sådana där saker så mycket. Utan man vill klara sig själv.
Lite mer individualistiskt och mycket egenansvar.
Precis. Man kan inte lita på någon när det gäller bitcoin. Man ska hålla sina egna nycklar för annars är det inte ens egna coins. Liksom. Och det är samma sak med allt annat i livet. Man kan inte lita på vården som vi har lärt oss nu till exempel med den här massvaccineringen av genvacciner. Och att man ska ha mask och alla restriktioner och sånt där som gör att många fler har blivit sjuka och fått olika men av det. Utan då blir det som att ja, men man får ta sitt eget ansvar. Helt enkelt.
Ja, jag tycker jag ser en trend. Väldigt många som jag pratat med i den här podden har ju flyttat från Sverige. Varför tror du att det är så? Inklusive mig själv.
Det är så trångsynt i Sverige. Jag tror inte att man kan leva som en bitcoiner fullt ut. För att det ses som dels är det tvärt emot de svenska kollektivistiska värderingarna. Och dels så sticker man ut. Man gör sin egen grej, man tar sitt eget ansvar. Det gillar de inte riktigt i Sverige, utan i Sverige så tillhör man samhället och barnen tillhör samhället och man ska göra som de andra gör, vara en del av maskineriet i det svenska systemet. Och det slipper man väldigt mycket när man flyttar. Bara man kommer utanför landets gränser så känner jag att det är så mycket friare hur folk tänker och tycker och de låter en vara i fred och de tillåter att man har olika sätt att leva på. Det är inte som att man bara kan leva på ett sätt, utan man kan leva på så många olika sätt. Det viktigaste är att det är en livsstil. Det är inte bara pengar. Det känns som att pengadelen är 1% och livsstilen är 99%. För mig i alla fall är det så. Det ger en mening. Bitcoin i framtiden, det är det enda som känns som att det är något positivt som kommer lösa våra problem i framtiden. Bitcoin kommer lösa miljöproblemen i och med att man kommer in i det här sättet att tänka att man inte ska slösa på tillgångar, utan man ska vara sparsam och man inte har en stor byråkratisk system som har kontrollen över hela vårt liv, utan Bitcoin möjliggör att man själv får kontrollen över sitt liv. Och det gör ju att det blir positivt och man får mer frihet.
Väldigt många, jag funderar på om det finns något sätt du skulle kunna inspirera fler personer att joina den här kulten. Nej, men jag tror att det är väldigt många som tycker att de är väldigt rotade där de är. Och speciellt barnfamiljer ska jag nog säga att det är nog extra svårt. De har kanske villa och Volvo och barn och så här i skolan. Har du några praktiska råd eller vet du vilken väg som folk brukar gå? Hur kommer de in på den här banan liksom?
Jo, men det är väl när man ser att ens egna barn far illa i systemet och att det här systemet är ett tvång och det inte finns något sätt att ta bort det tvånget, utan det här tvånget är liksom så djupt rotat i det svenska samhället. Nästan alla personer i hela Sverige, enligt undersökningar som jag har sett, har tyckt att hemskolningen ska förbjudas och att man bara ska kunna gå i skolan och sånt. Så att de har ju den här enorma pressen. Och om man ser att barnen inte mår bra och man vill skydda dem, då finns det bara ett sätt, och det är att flytta och lämna landet. Om man tycker att ens livsstil är så bekväm och det liksom är värt att ens barn far illa, eller att barnen kanske inte far illa så mycket, då kanske de vill stanna i Sverige. Sen kan det vara släktingar och sånt där som håller dem kvar också. För jag vet väldigt, väldigt många som vill flytta just på grund av det här. För det är jättemånga barn som far illa och det är många föräldrar som vet om det. Men så gör de inte det för att de behöver ta hand om släktingarna. De har någon företag som de inte tror de kan starta upp i något annat land och sådär. Så att det är svårt. De som klarar det bäst är sådana som är egenföretagare som kan jobba var som helst från vilken plats som helst.
Just det, det är en väldigt stor växande så här nomadrörelse generellt. Och väldigt många länder har ju till och med börjat införskaffa någonting som heter nomadvisum. Det är väldigt många länder som gjort det faktiskt, även runt om i Europa. För att de ser att det finns en väldigt stor rörelse av människor som är mer mobila. De jobbar hemifrån och de vill kanske åka till värmare breddgrader och jobba till exempel. Och det var ju lite den rörelsen som jag blev inspirerad av för många år sedan när jag började ta mig från Sverige. Och då är ju fokus att man måste skaffa ett jobb eller försöka få sin arbetsgivare till att man kan jobba hemifrån och att man får jobba då till och med från ett annat land. Och nu efter alla lockdowns och hemmansittanden och så här så är det ju ännu fler arbetsgivare som tillåter hemmajobb, och jag har träffat många runt om där är som säger att min arbetsgivare är där borta på andra sidan jorden och de tillåter oss att jobba hemifrån och så. Så det är de här personerna som lyckas få en helt annan frihet. Så att mitt tips är egentligen att man ska försöka ta sig till en bransch eller fråga sin arbetsgivare för att liksom ta de här första stegen.
Mm. Det finns rätt många familjer som faktiskt reser några månader om året och så, där de kan jobba på det sättet. Och det finns till och med en svensk skola på Koh Lanta i Thailand där folk skriver in sina barn för att liksom kunna ha lite mer tid med familjen och kunna bo någonstans varmt när det är vinter och så. Så det finns lite mellanting också som man kan välja. Och sen väldigt många hemskolande familjer som bor i tropiska länder, de har ju lägre kostnader i och med att det kostar mycket mindre att bo i ett sånt land. Så då har de råd att ha en nanny eller skriva in barnen på massor med aktiviteter och ha kanske någon halvtidsskola och sånt. Det finns många sådana alternativ, till exempel på Bali, där man kan göra det. Så att det finns möjligheter. Man behöver inte vara fastlåst i ekorrhjulslivet i Sverige. Utan man kan flytta och hitta lösningar beroende på vad som passar ens familj om man vill ha den livsstilen.
Ja, något som jag har reagerat på det är ju att världen är väldigt stor och det finns väldigt mycket möjligheter och mycket att se och göra utanför ens lilla bubbla som man är van vid.
Mm, precis. Alltså den här bubblan, den är ju artificiell. Jag tänker på barn som går i skolan i Sverige som sitter mellan fyra väggar och får läsa böcker och lära sig om saker som de inte liksom upplevt på riktigt. Det är onaturligt att man sorteras efter åldersgrupper och bara liksom ska vara på en viss plats på dagen. Barn som hemskolas, de får ju leva på riktigt. De är ute i livet och får kontakt med personer i olika åldrar och är suveräna på att ta hand om små syskon och andra småbarn och sånt, i och med att de är vana vid att umgås med personer i olika åldrar. Som jag har sett är ofta lite modigare med att prata med vuxna och så kunna liksom ställa frågor till främlingar och sådär. På ett helt annat sätt än vad jag ser barn som liksom är sorterade i åldrar.
Vad skulle du säga de största myterna mot hemskolan då? För att jag tror att de flesta har negativ inställning till det automatiskt.
Ja, jo, alltså jag tror den svenska skolan ses som helig av väldigt många personer. Att man kan inte ifrågasätta det systemet och allting annat, det är bara jättekonstigt. Jag har hört allt möjligt om att det är ultraortodoxt religiösa personer som slår sina barn typ som hemskolar. Eller att, barnen inte lär sig någonting, inte kan läsa förrän de är tonåringar eller vuxna eller någonting. Eller att de inte får träffa några andra barn och de är isolerade och bara sitter hemma i köket liksom. Får lära sig liksom med katedersundervisning men hemma, i hemmet. Och det stämmer ju inte alls överens med vad jag har sett. Vi har träffat hemskolare sedan 2013 när vi började resa World School. Och de allra flesta, de har ju väldigt liksom upptagna liv och de går i... Barnen går på massor med kurser och familjerna är ute väldigt mycket och gör saker och träffar andra och de lekträffar hela tiden. Och i och med att barnen inte tvingas så gillar de att lära sig. Så att nu är väldigt många hemskolare som kommer in på universitet betydligt tidigare än skolade barn. Till exempel i USA så är det ju rätt så vanligt med hemskolning nu. Jag hörde att 11% hemskola sedan coronan. I och med att många föräldrar har först tvingats till att prova på hemskolning med restriktionerna. Och sen så har de sett att det här är jättebra sätt. Det går mycket snabbare liksom att göra den biten som de skulle gjort i skolan. Och så får de mycket mer fritid. Det är många som tror att barnen inte lär sig någonting. Vårt äldsta barn som är 11, han är snart färdig med gymnasiematten. För han liksom bara kör på, han tycker det är roligt. Han får inte höra att matte är tråkigt. För det problemet i skolan är ju att där sorteras man in efter åldersgrupper. Och barnen, det är barnen som påverkar varandra. Det är inte så mycket de vuxna, för det finns ju knappt några vuxna. Och så kanske de får intrycket om att ja, men det här är inte roligt, det här är töntigt liksom och tråkigt och sånt där. Men han får inte höra att det är tråkigt alls, utan han tycker det är jätteroligt liksom. Och kör på med hans privatlärare som liksom ger olika uppgifter enligt hans liksom nivå. Och nu är han snart färdig. Ja, de fördomarna stämmer inte alls överens med vad jag har sett i alla fall. När man hemskolar så får man vara väldigt utåtriktad och ta initiativ och sådär. Så då gör man det helt enkelt.
Jag har ju sett ofta på Twitter, det är speciellt nu under covid, att folk säger att nej, nu tvingar de mina barn att ha ansiktsmask på sig hela dagen i skolan. Nu tar jag barnen ur skolan. Min första tanke är, oj då, har de ens valet att göra det? Bara just att ha den valfriheten att göra det är ju bra liksom.
Ja, det är bara i Sverige där de har ett sånt extremt tvingande system. De har det i Tyskland också. Det var faktiskt Hitler som införde den lagen 1938 om att alla barnen skulle gå i skolan. Men i Tyskland så har de åtminstone olika skolformer som demokratiska skolor där man i princip kan hemskola fast i skolan liksom, i systemet. I Sverige så har de ingenting, utan det är centralstyrt i Sverige. Det är bara liksom en enda plan som är totalitär. Alla ska kunna samma saker och alla ska tycka samma saker. Och det ska vara olika värderingar och värdegrund och saker som prackas på. Och det där har man inte i resten av världen, utan... Ja, där vi bor så kan barnen prova skolan om de vill. Det finns massor med privata alternativ där man betalar liksom hela summan. Och det har vi erbjudit dem och de vill till och med testa. Och det är liksom, ja men det här är liksom samtycken de vill. Och det är baserat liksom på vad de har för behov och villkor. Då är det ett bra system, men det är tvånget som det är fel på. Det är tvånget som finns i det svenska systemet som tvingar personer att flytta iväg.
Det hör ju lite ihop med så här socialistiska samhällen, att det inte finns någon valfrihet, att det finns ett alternativ, men så fort det finns konkurrens så blir det ju ja, en konkurrens som leder till att det förbättras kvaliteten på olika områden. Så fort man är tvungen till någonting så är jag skeptisk.
Ja, precis. När det inte får finnas någon konkurrent för att konkurrenten skulle kunna vara bättre liksom. Precis, men det är samma som med bitcoin, att det är väl därför som bitcoin inte kan användas i Sverige så mycket, för att det får inte finnas någon konkurrent till fiat-valutan i Sverige.
Ja, det är väldigt svårt i Sverige med både, cash är ju helt försvunnit i Sverige nästan, så att det är svårt att göra anonyma betalningar överhuvudtaget. Det hör lite ihop där med kampen mot cash, kampen mot anonyma betalningar och mot bitcoin. Varenda överföring ska loggas, övervakas och kunna beskattas.
Mm. Och det värsta är nog att väldigt många personer bara liksom går med på det här och de tycker att det är okej. Att ja, men kort är bekvämt och swish är bekvämt liksom och sådär, utan att tänka på den här övervakningsbiten som är bakom och censurbiten.
Ja, jag tror det hör ihop lite där med att flytta utomlands eller och se hur det funkar på andra ställen i världen. För att egentligen, efter jag bodde på Malta ett tag och jag betalade allting i cash där, jag betalade hyran i cash och så vidare. Sen kom jag tillbaka till Sverige, då fick jag nästan en chock att det var liksom ingen kontant här. När man lever i det systemet så blir det bara så självklart, men när man sett lite olika perspektiv och hur det kan vara. Det gäller bitcoin också, när jag har varit... ställen där man kan köpa saker för bitcoin. Det finns bitcoin, ATM-maskiner överallt, du kan få ut cash och så här. Men i Sverige så finns det inget sånt. Och det finns ju en anledning.
Ja, var det inte så att de hade någon på Safellos kontor, tror jag. Och så tog de bort det sen kanske, eller något. Eller jag vet inte hur man tar ut med bitcoin i Sverige.
Ja, jag tror det var den enda bitcoin-ATM-en som någonsin har funnits eller någonting sånt. Jag tror reglerna för penningtvätt och så här är för hårda och det... Och sen så kanske intresset inte är så stort än. Och cash finns ju inte, så det finns ju ingen anledning att ta ut cash heller.
Jag hade jättesvårt förra gången vi var i Sverige, så kunde jag inte hitta någon bankomat. Det var jättefrustrerande faktiskt. Och där vi bor och där vi reser så använder man ju liksom cash. Och det finns inte så... Det är inte alltid som de tar kort. Utan man får vara beredd på att betala med cash snarare. Det är det som gäller. Och det känns mycket skönare att det är ingen som registrerar vad jag har köpt och när jag köpte det och så.
Nej, cash har ju en massa fördelar. Så, och bitcoin är ju digital cash. Du får alla fördelar av cash i princip, fast det är digitalt. Därför är det mycket smidigare att betala och du kan skicka globalt och så.
Precis. Och speciellt globalt. Våra barn har faktiskt privatlärare i några ämnen. Och det skulle vara jättekrångligt om vi skulle tvingas göra banköverföringar. Utan vi betalar dem i Bitcoin Lightning och de tycker det är jättebra. Först så visste de inte så mycket om Bitcoin, men nu har de liksom börjat fråga oss olika saker om Bitcoin. Och de vill lära sig mer om det och sådär. Nu har vi betalat dem i ganska länge faktiskt med det. Så att det funkar jättebra.
Det är ju fascinerande. Tror du att det räcker att man bara pratar med folk och orangebildar folk på det sättet? Är det så man får in fler och tar emot bitcoin?
Ja, precis. Nej, men jag brukar fråga om det är någon person som vi ska betala regelbundet, om de vill ta emot bitcoin lightning istället för cash eller banköverföring. Det blir mycket lättare, upptäcker man sen, med bitcoin lightning. Det är bara lite krångligt i början med att visa liksom hur man laddar ner en wallet. Hur man gör liksom från första början och prata lite grann om säkerhet och sådär.
Ja, jag tror det är intressant att höra liksom stories för folk som faktiskt använder bitcoin i vardagen så här, för det är inte så vanligt i Sverige i alla fall, min uppfattning.
Jag känner personer som använder liksom bitcoin i vardagen hela tiden. Där vi bor så kan man köpa allting nästan för bitcoin, som till exempel blöjor och mat och elektronik och betala för boende och sånt med bitcoin.
Ja, det är ju lite så samma i Dubai som jag bor nu. Där kan du betala lägenheter och bilar och det mesta, de här större köpen kanske tar alla emot bitcoin. Och till och med de här statligt ägda företagen annonserar att vi kan ta emot bitcoin. Så det är ju ett sätt egentligen bara att locka fler köpare helt enkelt. Det är inget konstigt.
Precis. Nej, men folk blir nyfikna när man faktiskt frågar om det. Och de flesta vet vad bitcoin är nu. Till skillnad för några år sedan så visste de inte alltid vad det var. Men nu vet de det. Och så nu är det till och med att man får ett ja när man frågar om att man vill betala med bitcoin.
Ja, det är ju, skulle man ju nästan få en chock om det är en vanlig person som säger så. För att jag tänker mig att många kanske är rädda för volatiliteten. Om det är, man kanske inte vill ta emot bitcoin som en lön för ett arbete ifall det finns en risk att du tappar 20% kommande veckan eller någonting. Men så man måste liksom förstå det här att det är lite långsiktighet i det också. Att ibland så går priset upp och ibland går priset ner, men på sikt så går det troligtvis mest bara upp.
Ja, men då får man bara zooma ut och se till bitcoins början hur det ser ut. Och så får man lära sig lite grann om inflation och pengatryckande. Särskilt med coronan då, liksom hur mycket som allting har tryckts. Jag vet inte hur mycket de har tryckt här, men som kanske 20% det första året med coronan. Och så ännu mer nu, och så skyller de på andra orsaker till att priserna går upp. Och jag märkte själv att vissa av våra kostnader har gått upp över 100% sedan förra året. Bara för att det är inflation.
Lyckligtvis har ju bitcoin gått upp typ 300-400% minst sedan 2020 när de började penningtryckandet. Så har man varit bitcoin tillräckligt länge så har man ju varit skyddad mot den här inflationen som nu börjar synas mer praktiskt.
Att man kan leva på annat sätt med bitcoin standard. Det ligger ju så långt ifrån hur svenskar lever liksom.
Ja, det är det. Det är lite galet, men för oss är det ju helt naturligt.
Ja, precis. Nej, men det här är normalt liksom. Bitcoin i vardagen och hemskolning och allting det här.
Jag är väldigt nöjd med vårt samtal här idag. Och tack att du tog dig tid, för att jag vet att du är en väldigt upptagen mamma med barn på väg och många events och sånt där i planeringen. Så tack igen.
Tack själv för att jag fick vara med. Det var jättekul.
Vi får hoppas att vi hörs någon gång snart igen.
Det får vi göras.